Att man bara erbjuder, jag kan gå till parken med ditt äldre barn. Vilken gåva.
Jättefin grej. Då frågar jag den mycket ledande frågan. Finns det någon ursprungskultur på jorden där kvinnan ligger ner på rygg för att föda? Med skötet skrevande i en mans ansikte?
Nej, det tror jag inte.
Jättedålig journalistisk fråga.
Nej, det tror jag inte.
Det verkar olämpligt.
Att man förstår hur viktig omgivningen är. Mm. För allt. Det psykiska, själsliga måendet för den som har fött. Mm.
Begrava sin placenta i jorden.
I jorden, genom. Ja. Och om man bor i en lägenhet i stan, vad gör man? Då begraver man den i en liten...
Under parketten.
Välkomna till Hälsorevolutionen. Och det här är andra delen som handlar om livet som nybliven mamma, nybliven förälder. Och hur vi kan stärka den här viktiga tiden i livet. Lyssna jättegärna på vårt uppsnack som kom ut tidigare i veckan där vi delade våra erfarenheter av när vi var nyblivna mammor. Carina Nunstedt heter jag och är poddens producent, förläggare och författare.
Ja, nu sitter jag här med två fantastiska gäster. Maria Borelius är jag. Jag är biolog, författare, vetenskapsjournalist. Och vi har här Opokoa Britton Cavaco som är doula och sjuksköterska. Välkommen.
Tackar, tackar.
Och Maria Borda som är antropolog. Välkommen.
Tack så mycket.
Och ni två har skrivit alltså en wow-bok. Jag bara... ni vet när man sitter och läser, man bara, ja.
Alltså, vad härligt.
Det är jättemycket, liksom, jag kan bli så här. Därför att den binder det gamla med det nya. Den tänker hälsa väldigt holistiskt kring människan. Och den är en väldigt humanistisk bok, som jag känner.
Åh, ja, vad kul. Det är det vi hoppas ändå, att man ska känna.
Varför skrev ni den här boken?
För att den behövs.
Den behövs.
Det finns ju inte heller någon, det finns ingen liknande bok på svenska och det finns, vi försökte ju hitta lite liknande böcker på engelska också men hittade inte heller något sånt. Det finns liksom en handfull lite större böcker om postpartumtiden med fokus på den som har fött. Det finns ju mycket om alltså, nyfödda barn och så vidare. Men just att titta på den som har fött men också titta på det ur ett liksom bredare perspektiv. Mm. Det har inte vi sett någon bok göra. Så då var det ju så bra att vi har ju liksom så olika erfarenheter och infallsvinklar. Mm. Och det passade så bra ihop. Mm. Alltså då, det är ju därför vi har fått den här helheten.
Mm. Mm. Jag skrev en bok för länge sedan som just... Men jag skrev den som biolog och vetenskapsjournalist som handlar just om den nyblivna mamman, fokus på henne.
Mm.
Men ni har ju tagit det här ett steg till och vävt in det i kulturen omkring. Och det är vi ju alla en del av den och med vår historia och allting.
Mm.
Maria, en antropolog och en doula och en sjuksköterska. Hur hittade ni varandra?
Det var via Instagram. Vi har följt varandra i några år. Och jag har varit med.
Insta-kompisar.
Mm. Ja.
Coolt.
Och jag har blivit intervjuad av Opokoa i hennes podd. Och sen så postade Opokoa ett inlägg där hon skrev att hon ville skriva en bok om postpartum i olika kulturer. Och då tänkte jag att det skulle vara roligt att göra det tillsammans med henne. Så jag skrev, om du vill ha hjälp så säg till.
Mm.
Och sen blev det bara så.
Och hur har ni jobbat ihop med boken? Hur har ni delat upp det och hur har ni...
Det har ändå kommit ganska... Alltså jag tror att vi snackade ihop oss och det var väl först i början liksom att vi valde de här kulturerna lite grann. Och sen så har ju det, alltså ganska naturligt har det kommit upp andra ämnen. Alltså till exempel vad är hälsa och titta på hur skulle vi kunna göra i Sverige idag och så vidare. Så det har liksom kommit ganska naturligt. Jag tror att vi har fått skriva om det vi vill. Ja. Det som har kommit upp.
Ja, vi har liksom olika kunskapsområden.
Precis.
Så att vi har bara skrivit det som vi kände starkt för.
Mm. Exakt.
Har ni bråkat om någon del av innehållet? Det kan bli så när man skriver. Man har olika
åsikter. Men jag
tror
att vi har inte haft olika åsikt. Nej. För att det är också, tror jag, något som var ganska tydligt från början och varför vi kanske drogs till varandra. Att man visste att vi har ändå samma grundtanke när det kommer till hur man pratar om kulturer och vad, liksom, våra tankar kring födande och hur man ska bli behandlad. Mm. Så vi hade verkligen den starka grunden. Så jag tror aldrig att jag tänkte såhär, nu ska jag läsa igenom Maria, så vad kan hon ha skrivit? Nej. Alltså det var aldrig en tanke. Mm. Mm.
Mm. Ska vi bara ta och reda ut ett faktabegrepp först här, så att vi kan prata sen om innehåll. Ni pratar om postpartumtiden, om den fjärde trimestern. Vad menar man då?
Man menar generellt sett, alltså det kan ju vara lite olika, men de tre första månaderna efter man har fött barn. Mm. Man har ju första, andra, tredje trimestern under graviditeten. Och så ser fjärde trimestern, de tre månaderna efter man har fött barn. Mm. Och det handlar ju delvis om att födseln fortsätter ju på ett sätt. Man är ju fortfarande lika öppen. Det är fortfarande, man växer på något sätt lite också ifrån varandra. Man ska ju gå från att vara en till att vara två, och det tar tid. Och barnet behöver mogna, och den som har fött barnet behöver mogna. Mm. Och det är det som händer under den här fjärde trimestern. Mm.
De säger, när jag skrev min bok så pratade jag med en läkare som sa fint att människobarn föds egentligen för tidigt. Mm. Men det behövs för att det stora människohjärnan ska liksom kunna komma ut genom det här bäckenet utan att man spricker. Så att det ligger något i det här, att det är liksom en slags förlängning på graviditeten delvis. Det här i alla fall, tänker jag, de första 6 veckorna, eller hur?
Precis, och det är också många barn som man märker, de har inte något intresse av att vara längre bort än liksom en navelsträngsavstånd egentligen. Nej. Så jag tänker också, för många så skulle det vara hjälpsamt att tänka som att så här, men det är som att vara gravid i 3 månader till, bara att barnet är på utsidan. Ja. Mm. Det är den närheten som man själv ibland också känner att man behöver, men också barnet. Mm.
Alltså gud vad bra beskrivet, måste jag säga. Tänk om någon hade sagt det till mig. Ja. Det var så mycket fokus på barnvagn och att man skulle ha köpt den, och så skulle barnet ligga i den där vagnen. Och min son nummer 2 som jag berättade om i uppsnacket, han ville inte ligga i någon vagn någonsin. Nej. Alltså,
visst. Nej.
Konstigt.
Bara det, man ska inte samsova, man ska lägga barnet någon annanstans. Ja. Och sen så blir det ju att man samsover ändå, för det är väldigt många barn som har absolut noll intresse av att ligga ensam. Mm.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome, färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser. Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter, eller hur Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen, liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin, och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinomes solskydd Sanne Malschen.
Ja, vår sponsor Skinome erbjuder två solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sanne Malschen SPF 50+, och så den senaste nyheten Sanne Malschen SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan du också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinomes senaste nyhet, Sanne Malschen solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinomes solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30, så kan du gå in på Skinomes hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinomes solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden Hälsorevolutionen 20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinome.com och beställ den nya generationen solskydd.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin, för det har jag aldrig gjort innan. Och jag skulle sätta ihop olika delar, trodde jag. Men så var det inte, utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket, för det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Carina. Tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär, men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin, bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen, vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera. Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bors nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Karinas vårbakning. Ni skriver då så vackert i boken, och då citerar jag: här finns potentialen att tillsammans med sitt barn födas på nytt. Att bearbeta det som har varit och att forma det som ska bli. Hur tänker ni då? Vad är det här för något?
Alltså jag tänker väl att så här, man är ju så öppen om man är med om något så transformativt när man föder barn. Så om man tittar till exempel på kinesisk kultur, just att man föds om på nytt. Att det finns så mycket potential att läka det som har varit, men också att se sig själv ett helt nytt ljus.
Och vad är det för ljus då?
Ja, men där man blir en helt ny person varje gång man föder ett barn. Det är inte bara första gången, även andra, tredje, fjärde, säkert femte, sjätte, sjunde också. Mm. Mm. Det är en ny konstellation i familjen. Man liksom är ansvarig för ytterligare en person. Mm. Man är en ny person i samhället. Mm. Så liksom, det är mycket som är nytt, och man också kanske ser annorlunda på sin kropp varje gång. Mm. Förhoppningsvis mer och mer stark. Tänk. Jag gjorde det igen.
Mm. Och det är väldigt intressant, för att vi har ju skrivit om den nenetsiska kulturen i Sibirien. Där får man ju faktiskt ett nytt namn varje gång man får ett nytt barn. Mm. Både mamman och pappan får ett nytt namn också. Mm. Mm. Så där är det ju verkligen tydligt. Mm. Om man tar det här på allvar, att man går in i en ny roll och hela livet vänds liksom. Inte vänds upp och ner, men man, ja, mycket förändras.
Det är det. Det kommer ju aldrig bli som förr i alla fall.
Jag satt hemma hos en av min dotters vänner och vi pratade om det här. Hon hade precis blivit mamma och så hade hon en tavla där. Och så pratade vi om det här liksom, förändringen, och jag sa, men titta på tavlan. Man går från att vara i mitten av tavlan till att bli tavlans ram. Det är något helt, en helt annan roll. Det är samma tavla. Men det är liksom, du är på ett nytt ställe.
Precis.
Känner ni igen den?
Ja, absolut. Bilden? Man blir helt annorlunda. Jag snackade om det med en kollega. Att även så här på jobbet. Jag gillar mitt jobb. Hon gillar också sitt jobb. Men jag i alla fall kommer aldrig vara samma person på jobbet. För att visst, jag är engagerad. Och jag är liksom mycket med på noterna där. Mm. Men någonstans så... Alltså, skulle någon ringa och be mig hämta mitt barn? Eller, jag känner ju hela tiden att jag har något annat som är viktigare. Eller som hela tiden är i bakhuvudet.
Du är ramen kring barnet.
Exakt. Ja. Mm. Och det går ju liksom inte att koppla ifrån.
Nej. Jag berättade tidigare för Karina när jag gjorde en serie om kvinnor som föder barn. Och då var jag i Frankrike också. I en sån här väldigt exklusiv klinik. Och de har ju ett väldigt medikaliserat sätt. Och där stötte jag alltså på kvinnor som åkte direkt från förlossningen. Åkte hem, lämnade barnet hos en nanny och drog iväg på semester för att vila upp sig efter förlossningen. Okay. Och jag, som journalist ska man ju kunna lyssna och sådär, men jag hade så svårt att inte säga något då. Oh. Med den kunskap vi har idag om den här periodens betydelse. Oh, båda föräldrarna drar iväg.
Oh. Just,
på en cruise ship.
Oj. Wow. Oh,
det har du inte hittat i någon kultur, Maria.
Nej, det gör man ju inte. Och det... nej.
Det är fint. Också cruise ship. Det vill man ju verkligen inte vara på direkt efter födseln. När man är liksom så känslig.
Jag undrar hur de mår. Hur känns det?
Ja.
Att plötsligt vara separerad från sitt barn som man har burit på i 9 månader. Och så måste man bara lämna sitt hjärta. Mm. Någon annanstans. Mm. Alltså både mamman och barnet måste ju få ont i hjärtat, tänker jag.
Men det är också så här, man måste ju verkligen inte. Mm.
Nej.
Alltså
sen finns det barn som adopteras bort, och vi har, jag menar, världen är full av olika sätt att förhålla oss, men jag bara berättar om det här. Men om man får den här tiden rätt, och det är inte rätt fel, men på ett sätt som blir läkande, vad kan det betyda för resten av livet för den här lilla familjen som bildas? Vad skapas här för något?
Jag tror att det har ju potential. Alltså speciellt, det kanske tydligaste exemplet är väl, alltså om man har haft en tuff första födsel, då är det ju väldigt många som jag träffar som är såhär, jag vill ha revanschen. Och när de får, även om det inte blir som de hade tänkt, Men när de får känna sig trygga, de får känna sig kapabla, då kan det också läka såret från den tidigare födseln. Det är ju oändliga möjligheter. Man också kanske har haft dålig självbild eller taskig liksom kroppsuppfattning. Inte tycker att man duger, att man är ful, det ena med det tredje. Men om man föder barn, man blir hållen efteråt, man känner sig trygg och man får inse stordådet. Då är det ju jättemånga som kan känna sig liksom... Man kan ju bli en helt ny person till det bättre. Mm. Och också då förhoppningsvis pay it forward. Mm. Alltså när man själv har blivit hållen under fjärde trimestern, då tror jag också sannolikheten är större att man håller någon annan. Mm. När det är deras tur.
Vi ska prata om det här som du pratar om nu, att hålla någon under fjärde trimestern. Därför att vi har ju väldigt få verktyg för det i vår kultur. Men så var det ju inte en gång i tiden i vår egen kultur. Det här var ju ett kvinnorum då. Mm. Hur såg det ut, ett rum för kvinnlig kunskap? Ni skriver väldigt fint om det. Hur såg det ut i det här rummet? Vad fanns där för något?
Ja, det var ju kunskaper som gick i arv från kvinna till kvinna mellan generationerna. Och det var ju innan födseln blev medikaliserad. Så att det var rum där kvinnor hjälpte varandra och det var ens community som var en stöd. Och vi har beskrivit hur det var i västvärlden, inte specifikt i Sverige. Då var det ofta så att kvinnor samlades för att prata, skvallra, skratta och ha det trevligt under en förlossning eller under en födsel. Och där den som hjälpte inte skulle förlösa kvinnan, utan den som hjälpte skulle bara vara till stöd för henne emotionellt. Och såklart med kunskaper ifall det uppstod någon komplikation. Så att medicinen på den tiden var mycket kvinnans område. Och det var ett arv. Men det förändrades ju sen när födseln blev medikaliserad och när männen tog över den. Mm, mm. Som vi har skrivit om i boken.
Ja, en av mina favoritböcker är Kristine Lavransdotter av Sigrid Undset. Hon fick ju Nobelpriset. Det är ju en fantastisk skildring av ett kvinnoliv i Norge på 1300-talet. Så vacker bok. Och där, när hon ska föda, så värms badstugorna upp. Mm. Därför att det var varmt, det var hygieniskt. Man kunde sitta där i den där vattenångan. Och just beskrivs det här kvinnolivet i badstugorna som en kulturell rit nästan. Mm, att man drog sig undan dit. Rätt coolt alltså, eller hur? Jättefint. Jag tänker på vattenbad som är idag.
Och badstugor har ju ofta varit en slags länk mellan jorden, den undre världen, och den världen vi lever i. Det har sett som det är många kulturer, för vi får liksom upp ångan från underifrån. Så att det har en väldigt stark både andlig och symbolisk betydelse också.
Och någonting händer ju också med förlossningsställningen, därför att kvinnorna innan förlossningen medikaliseras rör sig ju ganska fritt efter vad smärta sitter och så. Vad kan det betyda för förlossningsställning? Vad hittar kvinnorna på då när de får röra sig lite friare?
De kan ju dansa, stå upp, stå på huk,
gunga.
Och helt enkelt följa sin kropps önskningar, kan man säga.
Det är det. Jag tror också så mycket, om man får känna att man får röra sig fritt, man blir uppmuntrad till att liksom, vet du vad, gör bara precis det som känns i stunden. Då är det också saker som att kanske man gör omedvetet, saker som hjälper barnet rotera, om den kanske sitter liksom lite tokigt. Så kanske man känner, det märkte jag så tydligt i min andra födsel, att jag visste någonstans, jag behöver sätta mig på huk. Det kommer göra så mycket ondare, men jag måste göra det. Mm. Och då gjorde jag bara det liksom. Tills jag kände, okej, men nu vet jag, nu kan jag lägga mig på sidan igen. Och jag kunde ju verkligen känna då att så här, okej, nu kom han bara, han behövde bara komma under där lite grann. Nu kan jag lägga mig så här.
Intressant.
Så jag tror att om man får det utrymmet liksom.
Och allt det förändrades ju sen när födseln blev medikaliserad. Ja. Då vi var tvungna att ligga ner för att läkaren skulle göra jobbet.
Ja, då frågar jag den mycket ledande frågan. Finns det någon ursprungskultur på jorden där kvinnan ligger ner på rygg för att föda? med skötet skrevande i en mans ansikte?
Nej, det tror jag inte.
Jättedålig journalistisk fråga.
Nej, det tror jag inte.
Det verkar olämpligt.
Ja, det är ungefär som att bajsa uppförsbacken, ja. Som jag förklarade det för någon.
Precis. Verkligen.
Ja, men, eller
alltså, hur ska man få någon kraft? Alltså, hur ska
kraften, och jag tänker på hur huvudet trycker på oxytocinreceptorerna, endorfinreceptorerna, smärtlindringen. Allting blir ju fel.
Mm. Och också hur lite man blir i rummet. Alltså bara en sån sak som att då ligger man ju plötsligt. Precis. Och folk står ovanför en.
Blottad strupe.
Mm. Ja, det är bara det. Alltså,
så vem hittar psykiskt på den här ställningen?
Ja, det var ju förlossningsläkarna.
Och varför hittar de på den ställningen?
Ja, för att de ska kunna komma åt.
Det är enkelt för dem.
Det är enkelt för dem.
Ja. Ja. Istället för att sitta under någon kvinna som kissar och blöder och allting. Ja. Och så får man, det är lite bekvämare.
Så har man ju helt annan kontroll. Ja. Alltså när du ligger ner och jag står upp och jag säger att du ska sära på benen. Och jag berättar för dig vad som händer. Du ska inte känna efter vad som händer, utan jag berättar för dig. Nu händer det här och här. Då har man ju också en helt annan kontroll i rummet.
Och det var också under den tiden som männen började utveckla förlossningsverktyg för att få ut barnet.
Tång och så vidare.
Ja, precis. Och då var det ju, då gick det ju inte att göra på något annat sätt än liggandes. Mm. Men bara en liten sak, jag tänkte på Ronja Rövardotter. Har ni sett?
Nej, den nya.
Utan den gamla. Kommer ni ihåg hur Lovis födde? I den. För att det är rätt intressant, för att hon ligger ner och föder i en sån här träsäng som ser ut precis som de moderna gynekologstolarna. Så där har de missat det lite grann. Att Lovis födde garanterat inte så.
Nej, verkligen
hon hade inte fött så, hon hade, eller hur?
Jag har fått någon förklaring också att det här uppstod på hoven i Europa, för där var man ju tvungen att se att drottningen när de födde, att det verkligen kom något barn. Att det inte var någon som smusslade in någon liten arvinge från sidan om. Oh, som var en dålig arvinge, fel då. Jag vet inte alls om det här är sant. Men någonting händer ju då när vi föder. Det är en slags övergång från ett liv till ett annat som ni har pratat om. Och ni skriver väldigt intressant om att alla mänskliga samhällen har riter. För när vi går från ett skede till nästa. Ni talar om matresens.
Ja, matresensen eller matresens.
Och vad är matresens?
Ja, alltså om vi tänker på puberteten. Det är en övergångstid från det att vi är barn till vuxna. Det kallar vi för adolescensen. Matresensen är när vi blir mödrar. Mm. Och vi har inget ord för föräldrablivandet eller modersblivandet i vår kultur. Men det finns ett ord då som en antropolog myntade på 60-talet, 70-talet. Och det är matresensen.
Men varför är såna här riter viktiga? Varför är övergångsriter viktiga? Vad betyder det för oss?
Ja, de är viktiga för att markera att nu är den här perioden i ditt liv slut. Nu går du in i en annan period. Och det förekommer ju i alla kulturer. Och vi har ju till exempel möhippan eller giftermålet. Mm. Vi markerar ju det. Nu är vi gifta. Det är inte bara att vi går och skriver under och så är vi gifta. Utan vi försöker fira det på något sätt. Och det är viktigt för att avsluta ett kapitel i livet. Och liksom
man slutar
markera
på jobbet. Man har en fest med arbetskamraterna.
Precis.
Blir avtackad, får tårta. Det är så du menar. Att det liksom, vi behöver det här att förstå. Behöver vi det här för att...
Ja, både för oss själva och för att omgivningen ska kunna förhålla sig till vår roll. Liksom. Mm. Vi har ett behov i alla samhällen att kategorisera, att markera. Den här personen är gift, den här personen är ogift. Det här är barn, det här är en vuxen, det här är en tonåring. Men i vår kultur så har vi ju inte riktigt, vi vet inte riktigt när vi blir vuxna, eller hur? Mm. I många kulturer har man ju det, liksom, att man markerar tydligt när du går från barndom till vuxen. Domen. Och så är det också med matresensen. I vår kultur så men vi föder barn och plötsligt så är vi mammor. Mm. Men är vi det automatiskt? Alltså vi är ju det rent formellt. Men har vi förstått det? Känner vi oss som det?
Har vi blivit firade som det? Eller precis. Jag var just nu i Kenya, jobbat där mycket. Och där är för unga män, massajer, så måste man ut och döda ett lejon. Mm. Det är ganska hård övergångsrit. Ja. Mm. Men det här är ju nästan som det, att föda barn.
Ja, det kan kännas så.
Det kan kännas så, precis. Ni har väldigt mycket intressanta genomgångar av andra kulturer. Och jag tänkte vi skulle bara prata om skillnader lite grann. Det är till exempel det här med förlossningsställningar har vi varit inne på. Det är väldigt få som ligger på rygg. Vad gör man i andra kulturer?
Ja, det är väl lite olika. Jag tänker direkt på, kanske inte så mycket själva förlossningen, men efteråt, som den nanetserna, eller så är det rätt nu?
Nanetserna.
I Australien, att man sitter på huk. Det här med att vara igång, just att göra saker som, alltså så här, vi vet ju att det förhindrar propp och så vidare. Mm. Men att man har liksom hittat sätt att motverka olika skador som ändå kan ske efteråt genom att göra väldigt enkla saker. Att när du har fött barn, ja, men då rör du på dig. Och sen så, för att det inte ska vara blod överallt eller djur ska komma, så ja, men då föder du faktiskt moderkakan i ett hål och så begraver vi den där. Och sådana saker tänker jag har varit jättespännande att lära sig om.
Följa, ja, precis. Synen på hygien och det här att hålla sig varm. Vi pratade om badhusen på 1300-talet i Norge. Det där verkar vara ett viktigt tema också, det här med värme. Och...
Ja, i alla kulturer är värme ett genomgående inslag efter födseln, både under och efter födseln. Att man har den här uppfattningen om att man inte ska frysa, man ska inte äta någon kall mat. Och när vi pratar om värme så kan man tänka på det både symboliskt eller bokstavligt. Värme är ju också omhändertagande, till exempel omvårdnaden. Men man kan till exempel röka. Alltså det är ju, aboriginerna gör ju det väldigt mycket. Bränner speciella typer av ved och örter som har antiseptiska egenskaper. Och de här kunskaperna har ju de förvärvat under 80 000 år. Just. Alltså de har ju funnits där i 80 000 år och kan det här. Och så har liksom kanske kolonisatörer kommit dit och tänkt att ja, men de bara bränner lite vad som helst. Men det är precis speciella typer av örter som de bränner som har visat sig ha antiseptiska egenskaper. Eller det vi nu kallar för snippsauna till exempel, att man ångar underlivet. Det har ju också haft ett syfte.
Ska man ha speciella örter då eller är det bara lite...
Det brukar ju vara vanligt att man har särskilda.
Och de kan ha då vidgande effekter eller...
Eller sammandragande. Läkande,
eller sammandragande, precis.
Och lugnande.
Har ni sett riter kring mat till exempel?
Det är väldigt vanligt, ja. Alltså, maten brukar vara bland det viktigaste i postpartumkulturer. Att maten ska vara näringsrik, varm... Och lättsmält.
Exakt.
Kycklingsoppa.
Kycklingsoppa. Ja. Gröt finns ju i nästan alla kulturer. Olika typer av gröt. Mm. På majs eller på vetemjöl, på ris, på havre, råg, vad som helst. Ofta så finns det ju någon sån där stapelvara. Så det är oftast ganska billigt. Går ganska lätt att göra. Mättande. Mm. Och ger mycket energi. Mm. Och lätt för magen liksom och ta hand om.
Carina och jag pratade tidigare om möjligheten att vila efter förlossningen. Vi i vår kultur, vi är så ensamma och sjukhusen vill bli av med en fort. Fort ska man hem. Och kanske med första barnet kan man vila, men om man har ett barn hemma redan så blir det ju full rulle.
Ja.
Men hur ser det ut i ursprungskulturerna med möjligheten att få vila?
Man har ju stöd av folk. Man är ju aldrig ensam så som vi är här i vår del av världen. Utan man, det brukar väl vara äldre kvinnor som flyttar hem till en. Det kan vara ens mamma eller svärmor eller systrar eller andra vänner som har fött och som tar hand om en och som gör allting. Och jag har faktiskt en turkisk kompis här i Sverige som födde och hon slapp göra någonting efter födseln. Det var hennes familj som flyttade hem till henne och gjorde allt. Och det låter ju helt fantastiskt. Och som massereren och som hjälper städar, med allt, städar, lagar mat.
Lagar, liksom. Går och handlar.
Och hjälper med äldre barn. Jag tror att det är många som skulle behöva det. Kanske mest av allt. För det är inte alltid man behöver någon som tar hand om bebisen. Nej. Det gör man ju gärna själv. Mm. Men att inte känna att liksom, gud, mitt andra barn har ingen.
Nej.
Utan att hjälpa till. Det kan man ju också göra så lätt. Alltså om man vill hjälpa någon som precis har fått barn. Att man bara erbjuder, jag kan gå till parken. med ditt äldre barn. Mm. Vilken gåva.
Jättefin grej. Mm. Vi har en annan grej också. Gör den, det här med att linda sig.
Mm.
Det är en viktig rituell grej som du skriver om, eller ni skriver om.
Ja, det är väldigt vanligt i många kulturer. Och kanske framförallt i Latinamerika så är det vanligt. Men också i Asien, många platser i Asien.
Mm.
Men helt enkelt för att livmodern ska hamna på plats igen.
Hjälper det där?
Jag tror att det hjälper.
Tror jag. Ja. Om inte annat, alltså, om man känner att det hjälper, ja, så hjälper det.
Ja. Mm. Och det kanske är en del av, det har ett ritvärde. 100%. Som kanske är större än det biologiska på något sätt. Min kropp går igenom en förändring.
Ja.
Och också ganska skönt, tror jag. Alltså, det kan jag ju komma ihåg från, alltså, precis när man får ett barn, allt är helt liksom mjukt och bulligt. Ja. Att om någon lite varsamt packade ihop och också känna den värmen.
Ja.
Värmen av att någon gör det för mig. Men också den liksom temperaturvärmen av att ha någonting omkring mig.
Och jag kände att det liksom var bålen. Skönt. För att jag kände som att allting hängde ut på något sätt. Att trycka in allting och så.
Ja, lite men, mjukt, ja. Mm.
Men i Latinamerika så har det också, så handlar det också om den idén om att man har en kärna i kroppen som måste hamna på plats igen. Den här kärnan liksom flyttar på sig under graviditeten. Och så måste den hamna på plats igen. Och därför så packar man in sig själv i gördel. Och sen så har någon också beskrivit det som helt enkelt att tillrättalägga liksom för den nya verkligheten. Att gördeln på något sätt packar in det nya livet. Inte bara det nya livmodern, eller liksom livmodern, utan det nya livet. Liksom.
Intressant. Kineserna lägger ju energicentrum precis kring naveln, Dantian. Mm. Tänker på den också. Jag hade ett par såna jättestora Bridget Jones-trosor, ni vet, såna man, eftersom man blöder, så, och som var lite tajta sådär. Det är ju en slags gördel-tänk. Mm. Ni pratar om postpartum-hotellet också. Vad är det för något?
Ja, det gör vi. Det finns ju lite överallt, men det är väl vanligast så där i Sydostasien, Sydkorea och Kina är väl det som har varit mest på tapeten, och sen så har det ju kommit några riktiga lyxvarianter nu i New York bland annat som har blivit ganska känt, och då är det helt enkelt att det är många, framförallt i Sydkorea då, att man bokar en plats väldigt tidigt under graviditeten för man vill liksom garantera sin plats, och då efter man har fött då åker man dit. Som födande får man ju bo där själv. Ens partner får komma och hälsa på. Efter covid, vad jag förstår, så är man också väldigt isolerad. Men tidigare var det ju liksom en möjlighet att träffa andra som var i samma sitt som hade fött barn.
Det låter som BB när jag födde mitt första barn. Det var underbart.
Exakt, man hade folk att prata med och som har varit med om samma sak. Det blir liksom ganska naturligt att man lär sig mycket av varandra. Men sen så är det ju också att och på många ställen att de tar hand om barnet så att man ska vila. Ibland är det positivt, ibland upplevs det mer negativt. Och sen så får man också mat regelbundet. Och så finns det ju allt från ganska basala varianter till extrem lyx. Alltså att man, blir masserad hela tiden, man har fysioterapeuter, man har det ena med det tredje.
Mm. Man äter kaviar till...
Ja.
Rysk kaviar,
ja, det finns
till middag.
Otroliga måltider.
Ja, jag förstår. Men alltså, får jag säga något enormt icke-politiskt korrekt nu? Jag älskade att ligga på BB. Alltså med mitt första barn, då hade man inte avskaffat det här 1990. Det var rit. Det var hasa runt i morgonrock, ha med sittring.
Ja.
Var med de här andra kvinnorna, diskutera allt det här sjuka som hade hänt. Ingen fick komma dit. Minibesök. Man var bara så här, nej, jag är på BB. Alltså man var bara, jag älskade det. Det hjälpte mig att bli mamma. Och så fanns en fantastisk barnsköterska. Jag tror hon heter Bodil, hon var norrländska. Hej Bodil, om du hör det här, jag älskar dig. Hon hjälpte mig liksom att komma igång med allting. Och jag hade haft väldigt, väldigt jobbig första förlossning. Sen försvann ju allt det här. Och jag fick höra då att det var dåligt att hålla på och binda till andra mammor. Man skulle hem och binda till sitt barn. Det här oxytocinet. Det var en fantastisk crash course med de här andra kvinnorna. Och humorn var ju grotesk. Alltså det pruttades och rapades. Och liksom, folk kunde inte gå på toaletten. Och alla pratade om allt.
Mm.
Det var otroligt läkande. Och jag vet att man får inte tycka så. Men nu säger jag det.
Men varför skulle man inte få tycka det?
Därför att det nya är att man ska åka hem och man ska bli ett med sin familj. Och liksom man ska klara allting själv.
Men det tror jag man tror för att man inte vet något annat. Alltså men varför skulle man inte komma nära sitt barn för att man också umgås med andra med deras barn? Alltså det är...
Du har inte fått uppleva det här, Karina. Du fick barn senare än jag.
Ja, jag fick barn, mitt första barn 2001. Ja. Och jag minns, det var väldigt, väldigt fint. Och vi fick stanna kvar 2 nätter på Södersjukhuset i Stockholm. Och det var verkligen en bubbla med Anders, min man då. Ja. Inte så mycket med andra kvinnor, men ändå jo, lite
men
i matsalen.
Men vet du vad tricket var här? Nu ska jag säga, det här är jätteopolitiskt korrekt som jag kommer säga nu. Det sköna var att det var inga män där.
Det var
en kvinnovärld. Därför att alla kvinnor där delade samma erfarenhet. Mm. Och jag hade ju inget mot min man, men att ha någon annan mans jäkla pubeshår på toaletten som jag hittade med de andra barnen, då kände jag bara, nej, det är ofräscht. Alltså nu är vi, nej men jag bara berättar. Mm.
Att vara en del av den där kvinnocommunityn, det var det som var
som
det
var
stärkande.
Starkt. Mm. Och det var ju, min man var ju underbar, men de andras män.
Nej, de behövde du inte. Nej.
Och det blir ju så, om alla ska ha med sin man. Mm. Och det delas toaletter och allting, va? Och sen med de andra barnen, då kom det andra män och liksom stod och boxade sig före mig i frukostkön. Och då bara kände jag, vad hände med min värld?
Mm. Och så blir det ju också en helt annan stämning. Alltså det vet man ju, när man bara är brudar.
Det var
alltså,
brudstämning. Det blir en hel, det var en väl...
Då vill man inte heller, alltså i alla fall jag vill inte ens ha min man där. Alltså det är ju något särskilt när man är i ett rum med kvinnor.
Med bara kvinnor, ja det var. Och det var någonting, jag kan förstå att för familjerna så har ett enormt värde, för papporna ett enormt värde att få komma med.
Absolut.
Men för mig så var det här bättre. Mm. För min man var de andra grejerna bättre. Mm. För vi hade ju den nyare lösningen med 2, 3, 4. Mm. Men jag, det här är inte politiskt korrekt, men jag står för att det var så här det var.
Men så var det bättre förr? Är det det ni...
Det finns ju fördelar och nackdelar hela tiden. Det blir för förenklat att säga att det är bättre där och det är sämre här. Eller, alltså jag menar, Sverige har väldigt mycket att erbjuda. Och också väldigt mycket som det saknar. Mm. Alltså vi har gratis vård. Det är liksom ingen som behöver vara orolig för, oj, har jag råd med en epidural eller det ena med det tredje. Mm. Men sen så är vi också väldigt ensamma. Mm. Medan i andra kulturer då kanske det är liksom mycket mer av en stress, själva vårdmomentet, för man vet liksom inte, har man någon autonomi, får jag säga till om någonting eller kommer någon bestämma över mig att det blir kejsarsnitt. Men när jag kommer hem så vet jag att jag blir omhändertagen, så det finns fördelar och nackdelar.
Ja, men i boken har vi varit noggranna med att ta med olika slags kulturer också, så att man inte tror att postpartum-traditioner bara är någonting som förekommer i icke-moderna inom citattecken kulturer, utan att det också finns i högteknologiska kulturer som Sydkorea, Japan, Kina till exempel, där folk föder på sjukhus med all nödvändig utrustning, men samtidigt så har de kvar det här att familjen också tar hand om dig. Här förlitar vi oss på vården. Här är det vården som ska ta hand om oss. Vi kommer inte på tanken att förvänta oss att våra nära och kära ska ta hand om oss när vi är sjuka. Och det som Opokwa säger, det har sina fördelar och det har sina nackdelar. Det är klart vi är tacksamma för att vi har modern vård. Mm. Men vi saknar också det där andra. Och vi kan faktiskt få båda.
Mm. Och det är därför ni har skrivit boken. Ja, så precis. Tänker jag. Ja.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature?
Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ska vi gå igenom då om olika peppiga människor, kvinnor, föräldrar, män vill skapa en starkare postpartumkultur? Be the change you want to see, som Obama säger. Mm. Eller är väl Gandhi från början. Hur skulle en slags modern, gammal rit kunna se ut som vi skapar för varandra? Alltså på samma sätt som man skapar möhippor. För en kompis så skapar man en postpartumhippa, eller vad vi nu vill kalla det.
Alltså man kan ju göra så, jag tänker att det här, eftersom här finns det ju så mycket potential, eftersom vi kan själva välja hur vi vill göra. Jag tror ändå att vi skriver till exempel om något som kallas för nesting party. Alltså det har man då innan man har fött barn. Mm. Men det handlar inte om barnet per se, utan då kommer man hem till den som ska föda och man hjälper den med att förbereda inför att barnet ska komma. Vi gjorde det till min lilla syster till exempel. Vi vek alla bebiskläder och organiserade dem. Vi ordnade matlådor. Vi städade. Och sen så tog vi en paus och bara pratade om hur känns det? Hur kommer det bli? Och hur var det för oss? Och vad önskar du från oss efteråt? Att bara göra en sån sak kan ju vara en del av våran postpartumkultur. Men jag tycker en sak som man vill att folk ska med sig. Ett, liksom, kom aldrig tomhänt. Alltså, och förvänta dig ingenting. När du går och hälsar på någon som har fött barn, förvänta dig absolut ingenting. Mm. Istället kommer någonting.
Ta med en termoskaffe. Ta med en, ja precis,
macka. Lite mat, ja. Alltså någonting. Du ska vara den som bjuder på någonting. Mm. Och absolut inte tvärtom. Mm. Men sen det andra är att liksom, vi vill så gärna att, alltså den lilla kulturen som har ändå kommit att bli, har ändå varit med fokus på den som föder, har planerat och ordnat och fixat. Mm. Men vår önskan är ju att samhället, alltså de runt omkring, det är vi som ska se till att ordna och fixa för den som ska bli förälder. Mm. Och det har vi verkligen försökt trycka på i boken. Att om vi ska skaffa en kultur som håller, så behöver vi alla vara med. Mm. Och det kommer ju också kräva ansträngning från oss.
Men vi tar ju till oss liksom massa så här nya amerikanska riter som jag tycker blir väldigt materialistiska. Som till exempel baby shower, som är att man ska komma massa presenter till barnet. Mm. Och då har du nesting som är mer att ta hand om mamman och föräldrarna och hemmet och liksom så. Så att ni tar upp ett antal saker, om man skulle vilja hitta på en sån här ceremoni efter barnet är fött. Ni tar upp värme, ni tar upp vila, kost, man kan tänka på ceremonier kring placentan, balans, någonting kroppjord, att man gör, vad skulle man kunna göra då tillsammans för någonting?
Jag skulle till exempel, alltså, koppla ihop det här med placentan och jord, det är ju att begrava sin placenta i jorden.
I jorden, genom, ja. Och om man bor i en lägenhet i stan, vad gör man? Då begraver man den i en liten...
Under parketten.
Eller en liten kruka på balkongen.
Det kan man göra. Eller gå ut i skogen och begrava den.
Eller åka till landet eller någon annans landställa.
Så jag menar, eller man kanske inte får lov att begrava den i skogen bara sådär.
Måste man väl vem ska jag säga till? Du behöver inte berätta för någon.
Nej.
Liksom, det där kan man ju göra. Men också, jag menar, det finns väl inget som säger. Alltså om du har en pallkrage, lägg den där. Det är inte någonting som känns fint för en själv. Det vanligaste är väl, tror jag, att man gör ett hål och sen så lägger i och sen så planterar ett träd.
Härligt. Så jag skulle jag varmt vilja rekommendera alla nyblivna föräldrar att läsa den här underbara boken och få lite idéer. Och även vi andra, jag har blivit farmor precis, man har en syster, man har någon släkting, någon kompis, massor med idéer. Vad hoppas ni till slut att den här boken ska skapa för tankar och känslor?
Ja, alltså absolut att den ska skapa någon slags debatt, diskussioner kring det här. Och att man ska förstå hur viktigt det är att fokus också läggs på den som har fött och inte bara på barnet. Det känner vi skulle vara jätteviktigt.
Så. Jag sitter och applåderar här lite tyst, men det är så viktigt.
Ja, och att det... Att man förstår hur viktig omgivningen är för allt. Det psykiska, själsliga måendet för den som har fött. Mm. Det är inte så konstigt att man kan drabbas av alla möjliga jobbiga känslor efteråt. Men att det finns någon som är där och plockar upp en och tar hand om en och ser dig. Mm. Och att det på sikt då ska liksom bildas någon slags ny tradition, eller hur? Att
där vi ser varandra och där vi också liksom visar uppskattning för alla människor som liksom föder barn. Det är ju så himla fin och otrolig grej. Och också, jag tänker liksom alla som har fött barn också, man delar ändå en erfarenhet. Mm. Att ta hand om andra som liksom har gjort det nyligen. Mm. Det kan ju också ge en själv så himla mycket. Och jag tror att något som jag verkligen vill med boken, det är att folk ska förstå att liksom vi alla ansvarar för alla som ska föda. Mm. Det är vårt gemensamma ansvar att se till att det blir en så fin och trygg start i livet som förälder och liksom i livet för barnet.
Mm. Så mer community-tänk.
Mm. Ja, vi är sammanflätade.
Det är det sättet.
Mm. Ja. Så vackert. Jag önskar er varmt lycka till med den här underbara boken.
Åh, tack så jättemycket.
Tack.
Tack.
Hej, hej.
Hej.
Ja, alltså vilket spännande samtal det här blev. Åh, jag tycker så mycket om att
prata. Det födde mycket tankar om vad vi kan göra för varandra. Och jag då, eftersom jag är nybliven farmor och inte riktigt vet vad allt det här med farmor, mormor betyder. Än började tänka på vad vi skulle kunna göra för min svärdotter då som har fött barn. Nu är det ju 3 månader sedan, men jag ska prata med henne om vad hon skulle tycka var mysigt.
Men jag tänker också det här liksom samhället vi lever i, där man bara snabbt ska tillbaks till, man ska hem, man ska liksom tillbaks i gängorna, man ska tillbaks i sin kropp och
gå ner i vikt. Ja. Massa kändisar som visar upp sig 6 veckor efter förlossningen och är då red carpet ready.
Med alla någon krav jättetonad som ställs triceps. På kvinnor. Och vi är ju, om man generaliserar, i alla fall om jag ser lite på mig själv och runt omkring, så är man ju inte alltid så bra på att be om hjälp heller.
Nej, det är svårt.
Jättesvårt. Men man tycker så här, ja men det här får jag väl klara, vadå? Det har liksom...
Och sen bor vi också liksom, om man bor i en stad, i en lägenhet. Mm. Det är väldigt svårt att ha någon som kanske kommer och bor. Därför att man har inte plats. Och så bor man då långt från varandra. Och många av de här gamla samhällen som vi pratade om, där bodde folk naturligt, så det var enkelt att kila över. Så det är det moderna livet också som ställer till det.
Ja, men där vi också, tror jag, ställer lite höga krav på när vi ska ha gäster.
För det måste vara fint och städat.
Ja, och jag kan ha känt så här, ja men om mamma ska komma till oss, men då vill jag kunna finnas där för henne och ha tid med henne. Och det har man ju verkligen inte om man är nyförlöst. Utan jag minns det liksom att jag bara ville liksom vara i fred i min bubbla. Men då blir man ju också lite dålig på att be om hjälp när man behöver liksom.
Det är rätt. Och det är på något sätt att när man ska ta emot då gäster, om man säger, så måste man vara i sitt bästa jag. Mm. Och när man kanske är där med bebisen, man kanske är liksom svettig och det rinner och läcker och trött. Och just det här som Maria och Pocqua sa, att alltid komma med något var väldigt bra. Och att också komma med värdkänslan. Alltså att det inte är den som sitter där och är sleten som ska vara värd, de där två trötta.
Och att folk vill hjälpa till,
det är underbart.
Tvivlar jag inte på det minsta.
Nej, inte minst det. Jag tror vi bara måste hitta formerna för det. Mm. Så det har satt igång mycket tankar på ett väldigt härligt sätt. Så tack för att du har velat lyssna till oss. Dela gärna med dig. Har du några spännande ritualer, sätt att hjälpa till, sätt att fira? Ja, vad har du sett? Vad har du upplevt som lyssnar. Det vore väldigt spännande att ta del
av
det.
Ja, men skriv gärna till oss på Instagram. När du har lyssnat på det här avsnittet så får du jättegärna kommentera i kommentarsfältet. Så kanske det finns tips och tankar som kan spridas ännu mer. Ha det fint!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.